har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
North Korea says the United States is on the verge of committing an act of war and that its reckless, provocative insanity will be met with merciless retaliation from Pyongyang.
En amerikansk komedi har rört upp känslor i Nordkorea. Det är filmskaparen Seth Rogen som har spelat in en film om landet. En film där han själv spelar en tv-producent som tillsammans med en programledare åker till Nordkorea för att mörda diktatorn Kim Jong-un. Filmen ska premiär på juldagen 2014. Men en månad innan dyker ett meddelande upp på en datorskärm inne på filmstudion Sonys huvudkontor. Det är skrivet på knackig engelska.
We've got great damage by Sony Pictures. Pay the damage, or Sony Pictures will be bombarded as a whole. You know us very well. We never wait long. You'd better behave wisely. From God's apostles.
Några dagar senare kommer ett nytt meddelande. Skrivet på samma kryptiska sätt.
Warning, we've already warned you, and this is just a beginning. We continue till our request be met. If you don't obey us, we'll release data shown below to the world. Determine what you will do till November the 24th, 11 p.m.
Det är ett hot. En utpressning. För med meddelandet finns det även massvis med bifogade filer. Det är bilder, Excel-dokument, mail, allt stulet från Sonys servrar. Innehållandets känslig, hemlig information. Filmstudion Sony, som står bakom filmen The Interview, har blivit hackat.
Well, there was a hack on Sony. We knew that North Korea had been putting together a substantial force of hackers. So well before the movie, they were already well established as being a problem in computer circles, well before the movie. I think people were surprised that they could actually hack into a company.
Nordkorea har attackerat ett amerikanskt företag och blickarna vänds nu mot Vita huset och president Barack Obama.
The FBI announced today that North Korea engaged in this attack. I think it says something interesting about North Korea that they decided to have the state mount an all-out assault on a movie studio. Because of a satirical movie starring Seth Rogen. I love Seth, and I love James. But the notion that that was a threat to them, I think, gives you some sense of kind of regime we're talking about here. They caused a lot of damage, and we will respond.
Third Ear Studio presenterar Uppgång och fall. Idag historien om Hollywood vs. Pyongyang. En berättelse om filmen The Interview och Nordkoreas cyberattack mot USA. Det här är det andra avsnittet av Love Lyserides och med mig, David Mer. Och som vanligt kan ni som är betalande prenumeranter lyssna på alla Third Ear Studios poddar nu direkt. För att bli prenumerant, gå till thirdear.studio. Alltså thirdear.studio.
We will punish you completely. Sony Pictures will come to know what's the cost of your decision. We will make Sony Pictures deleted on the list of the Hollywood Big Six majors. You are to collapse surely. Damn to gruel and reckless Sony Pictures.
Hösten 2014 bombarderas Sony med meddelanden. Till en början är det ingen som förstår vad som händer. Servrar ligger nere, datorer slutar fungera. Anställda på Sony får upp bilder på sina skärmar. Bilder med meddelanden skrivna på ett kryptiskt, nästan obegripligt sätt. Det kommer från en grupp som kallar sig GOP, Guardians of Peace. Gruppen vill ha betalt för att sluta, säger de först. Annars kommer de börja läcka dokument inifrån Sony. När Sony ignorerar hoten kommer det nya meddelanden.
To pay the monetary compensation for the damage we got and there was no answer. So we hacked to paralyze the network of Sony Pictures warning of the releasing all of the data unless our demand met. All of the data will soon be released, including private data and feed they made a firm determination.
Sony uppmanar alla sina anställda att sluta använda sina datorer. Ingen av företagets tusentals anställda kan fortsätta jobba. Sony är ju ett av världens största filmbolag och de står nu helt stilla. Men hackergruppen nöjer sig inte där. Gruppen är på väg att genomföra sin första stora attack mot företaget. De har tagit sig in i Sonys nätverk och under flera veckors tid sparat ner filer. Bland annat har de stulit 5 stora kommande blockbusters, alltså filmer som ännu inte haft premiär. Hackergruppens första attack blir att lägga ut filmerna på nätet, gratis.
Hi everybody, Hollywood hacked. The FBI is investigating a cyber attack that may cost the movie industry billions. And some are even wondering if North Korea is behind it.
Well, Nancy, the movie industry alarmed here as well. Brad Pitt's Fury, Annie, already streaming illegally online.
Det här innebär ju miljoner dollar i förlorade intäkter för Sony. Men det slutar inte där. Guardians of Peace har även tagit sig in i Sony-chefernas mailkorgar och sparat ner deras interna mail.
Stunning fallout after the Hollywood hacking at Sony. Now we learn private emails about big stars including Angelina Jolie have been made public. The embarrassing leaks unprecedented and the big question now, how much could this cost a movie giant?
Gruppen skickar ut de stulna mailen till en rad olika medier och bloggar i USA. Skvallersajter som Gawker får anonyma mejl innehållandes en guldgruva. Mejlen visar nämligen hur jargongen och företagskulturen verkar vara inne på Sony. Det här är mejl som aldrig någonsin var tänkt att publiceras eller ens visas för någon. De mejlen läggs nu ut öppet på nätet för allmänhetens beskådan. Mejlen innehåller uppgifter om kända skådespelare och mediechefer. Till exempel i ett av mejlen kallar en av Sony-cheferna komikern Kevin Hart för en hora. I en annan kallas Angelina Jolie för en spoiled brat. Sonys högsta chef kallar i ett mejl Leonardo DiCaprio för despicable. Och drar flera rasistiska skämt om Barack Obama. Man kan nog anta att hackergruppen måste haft en djup förståelse för hur amerikanska skvallertidningar fungerar. Och hur medialogiken ser ut. Nämligen att om skvallet är för bra så spelar det ingen roll om det kommer från stulet material. Det kommer ändå publiceras. Hackergruppen läcker listor på hur mycket Sony-cheferna och skådespelarna tjänar. Det visar sig att kvinnliga skådespelare gång på gång har fått mindre betalt än sina manliga motspelare. I december 2014 publicerar hackergruppen hela Amy Pascal, alltså Sony-chefens mailkorg. Och hennes mailkorrespondenser tecknar ett ganska bistert porträtt av en korrupt ledare som mobbar, snackar skit och åker på lyxresor. Gruppen publicerar kvitton från en resa som Amy Pascal gjorde till Washington. En resa på 2 dagar med nota på över 600 000 kronor. Huvudpersonerna i filmen The Interview blir också mål för hackergruppen. Seth Rogen och James Francos arvoden för filmen läggs ut. Och det visar sig att Seth Rogen fick betydligt mer betalt än James Franco för filmen. Seth Rogen riktar i en intervju strax efter läckan kritik mot hur medier har profiterat på den stulna informationen genom att publicera den.
I think in general it's super fucked up that people seem so eager to resell people's stolen information and people seem totally okay with sifting through people's stolen shit and publicizing it rather than giving it back to them. You'd hope if something was stolen from you and someone found it, they would give it back to you, not go through it, find the interesting shit that people would find salacious and then sell it for their own personal gain. It's pretty shitty, I think.
So it was an expensive hack. From a Sony perspective,
Bruce Bennett igen, han Nordkorea-analytiken på The Rand Institute.
Also embarrassing in terms of, you know, in any email traffic in a corporation, you're going to have things said back and forth that you probably don't want out publicly. A lot of that kind of traffic was exposed.
Till en början är det oklart vilka som står bakom attacken och vad de egentligen vill. Men det blir desto tydligare när gruppen skickar ut ett nytt meddelande. Den 5 december skriver gruppen att det här är, citat, bara början, slutcitat. De skriver att removing Sony Pictures on Earth is a very tiny work for our group. Men det är först 2 dagar senare, den 7 december, som det går upp för Sony-cheferna vad allt handlar om.
Message to Sony. We have already given our clear demand to the management team of Sony. However, they have refused to accept. Stop immediately showing the movie of terrorism which can break the regional peace and cause the war. You, Sony and FBI cannot find us. We are perfect as much. The destiny of Sony is totally up to the wise reaction and measure of Sony.
Det handlar ju om filmen The Interview. Gruppen har ett tydligt krav. Ställ in premiären.
Warning, we will clearly show it to you at the very time and places the interview be shown, including the premiere. How bitter fate those seek fun in terror should be doomed to. The world will be full of fear. Remember the 11th of September 2001.
Gruppen hotar med att inte bara skada Sony med flera attacker, utan nu även skada biografer som väljer att visa filmen. Alla ska vara rädda, säger gruppen. Alla som besöker en biograf i USA under mellandagarna.
Whatever comes in the coming days is called by the greed of SPE. All the world will denounce the Sony.
I was going to say the key question, of course, was North Korea the hackers? And the U.S. government came out and said, yes, North Korea were the hackers, that it was North Koreans who did this. And they had apparently very clear evidence that the North Koreans had done the hacking.
Vid det här laget så rapporterar media dagligen om Sony-chefernas ledarskap, om skådespelarnas löner, om anställdas hemligheter. Sony är under hög press. Och samtidigt har det blivit något av en principfråga. En fråga om att låta sig själv censureras av Nordkorea. Frågan har gått hela vägen upp till Vita huset.
We cannot have a society in which some dictator someplace can start imposing censorship here in the United States. Because if somebody is able to intimidate folks out of releasing a satirical movie, imagine what they start doing when they see a documentary that they don't like or news reports that they don't like.
Med bara några veckor kvar till den stora premiären måste Sony ta ett beslut. Den nordkoreanska hackergruppen har hotat med att attackera biografer och biobesökare, vilket riskerar att drabba hela filmbranschen eftersom man tror att människor inte kommer våga se ut på bio mer. Sony tar i december 2014 beslutet att ställa in filmen.
Capitulation. That's one word for what happened Wednesday. Sony caving under pressure, canceling next week's release of The Interview.
We of course take seriously all reported physical threats against the homeland, including recent threats made against movie theaters.
There were real worries that Americans might fear a holiday trip to the movies. Backing away, Cineplex now calling it an unprecedented and complex situation.
President Barack Obama menar att Sony har begått ett misstag.
Sony is a corporation. It suffered significant damage. There were threats against its employees. I am sympathetic to the concerns. Having said all that, yes, I think they made a mistake.
Kim Jong-un och Nordkorea har attackerat ett amerikanskt företag. Och nu frågar sig omvärlden hur USA kommer att svara på det. För det kommer de, enligt presidenten. Barack Obama var tydlig med att de kommer ge igen på något sätt någon gång.
We will respond. We will respond proportionally and we'll respond in a place and time and manner that we choose.
Cyberkrigföring är väl en sån sak som sedan länge har diskuterats som den nya tidens krigföring.
Det här är Marika Eriksson, forskare på Försvarshögskolan. Marika forskar om cyberkrigföring och folkrätt, och ett av exemplen hon tar upp i sin avhandling är just Nordkoreas attack mot Sony 2014.
Sony-attacken var ju i och för sig förstörande faktiskt. Därför att där hade du ju det som kallades en wiper, om jag kommer ihåg rätt. Och det innebär ju egentligen att man raderar information, data, filer och så vidare. Det blev ju väldigt omskrivet vid den här tiden eftersom man såg en koppling till Nordkorea när det gällde det här. Och det var ju kopplat till den här filmen som man menade då från nordkoreansk sida gjorde narr av Kim Jong-un.
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's. CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn. Våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Cyberattacker och cyberoperationer är inte helt enkla att hantera. Lagarna på området kan tolkas på olika sätt.
Det här är ju en sån attack som hamnar just i den här gränslinjen.
Marika är folkrättsjurist, så hennes forskning handlar om krigets lagar och internationell rätt. Vad som gäller när till exempel en stat blir attackerad av en annan stat. Nordkoreas cyberattack mot Sony är ett bra exempel på ett dilemma som har diskuterats inom folkrätten länge. Hur ska en stat som blir utsatt för en cyberattack egentligen reagera? Vad har man rätt att göra? Vad räknas som en cyberattack?
Här ska jag säga att ur ett juridiskt perspektiv och i mitt perspektiv så gör det en skillnad om det är ett cyberangrepp eller en cyberoperation. Ett cyberangrepp kan vara en isolerad händelse som man gör. En cyberoperation är snarare någonting som det finns en strategi och en tanke bakom.
Om Nordkorea hade attackerat USA fysiskt, om de hade gått in med en specialstyrka med elitsoldater i Sonys källare i Hollywood och fysiskt plockat med sig filerna, då kanske det hade varit lättare att reagera på det. USA hade kunnat hävda att de har blivit attackerade, kanske hade de till och med kunnat utlösa NATOs artikel 5. Men nu skedde attacken i cyberrymden, med ettor och nollor. Så hur ska USA reagera?
Det förefaller som att vissa nordkoreanska aktörer agerar från Kina till exempel eller genom kinesiska nätverk eller då. Och det här väcker ju mycket frågor juridiskt. När stater agerar på en annan stats territorium, vem är det då som är ansvarig och hur liksom hanterar man det? Vem responderar emot?
Frågan är också om det är USA som är attackerat eller om det är Sony som företag som har blivit attackerat. Ska det utredas som ett brott av polisen, det vill säga, eller som en attack av militären?
Det finns vissa grundprinciper i den internationella rätten som på olika sätt spelar in här och gör att olika situationer sorteras i olika fack. Det är ett ganska isolerat mål som inte liksom påverkar hela USA i den meningen. Och det säger jag inte för att spela ner det, men jag säger det för att säga att det är det som kanske skulle göra att man inte ser det som ett väpnat angrepp, därför att det är så inriktat på det här. När de har gjort det, vad kommer de att göra då? De är inte ute efter att ta resten av USA, utan då åker de hem igen för att de har uppnått målet att i så fall få Sony att göra det de vill.
En rimlig tolkning, enligt Marika Eriksson, är att attacken inte bör betraktas som ett väpnat angrepp mot USA eftersom att skadan inte är tillräckligt stor och eftersom att ambitionen med attacken inte är att starta ett krig mot USA. Och det är här cyberattacker blir svåra att rättsligt och juridiskt navigera i. För de håller sig oftast precis där, på en lagom låg nivå, för att inte eskalera saker. Men ändå kan de åstadkomma skada. Som exempel kan man ju ta Rysslands cyberattack mot Kiev 2015, där elförsörjningen i omgångar stördes. Skulle vi betrakta det som ett angrepp om det hände i Sverige?
När du har det här cyberangreppet som ligger och stör, eller gör en begränsad attack så att elförsörjningen i Kiev 2015 runt jul försvinner för ett par timmar. Vad är det? Om vi sätter det i en svensk setting idag, så som samhället ser ut här idag. Även om vi visste att det var en annan stat, skulle vi direkt säga att det är ett väpnat angrepp? Om det är 2 timmars elförsörjningsförsvinnande i Stockholm. Vi kan egentligen inte visa att det finns döda, skadade människor på grund av det här. Det händer inget mer sen. Nej, jag är inte så säker på att vi skulle göra det.
Men president Obama har lovat USA att de kommer att svara på Nordkoreas hackerattack. De kommer att svara proportionerligt, säger han.
Vad säger då folkrätten om... Alltså nu så ni blir attackerade och vi kommer fram till att det är en stat bakom det. Och så säger Vita huset att de ska svara proportionerligt. Vad har man rätt att göra då?
Ja, där ligger ju lite klon i det här, ja. Återigen då. Det svåra här, alltså gör man den här attribueringen så blir det ju... Det här blir ju nu en argumentation mellan stater. USA säger att Nordkorea ligger bakom. Nordkorea förnekar all inblandning. Nu är vi i fredstid. Det är ingen pågående väpnad konflikt här. Så vi har inte tillämpning av krigets lagar. Utan det är tillämpning av fredstida regler. Och en del av det här är ju, och det uppfattar jag att det faktiskt också är i USA, att det man har gjort är ju liksom en brottsutredning här. Att man försöker etablera vem är det som ligger bakom. Sen har den brottsutredningen genererat att man säger att det finns en statskoppling. Det man har till val då, det är att som stat måste man kunna visa då att här har en internationell rättslig regel brutits. För det finns något som heter regler om statsansvar. Och i grunden så bygger de på att om man som stat då genomför en operation eller genomför en handling mot en annan stat som bryter mot någon internationell rättsregel, då har också den drabbade staten rätt att agera tillbaka. Det som kallas motmedel. Det här är också på låg nivå. Det får inte innebära våldsanvändning mellan stater. Så det är ju inte liksom en konventionell militär våldsanvändning som är tanken. Utan det här ligger på en lägre nivå återigen.
Sanktioner?
Ja, kanske det skulle kunna vara. Men det som kanske är ju att man gör någonting liknande. Det skulle man ju kunna argumentera för. Du kanske inte förstör någonting, men du går in och stör i ett nätverk, visar att du gör någonting som får effekter. Stänger ner tillgången till ett samhällssystem under en viss tid eller någonting. Det som är viktigt med de här motmedlen som kallas countermeasures i internationell rätt är att de syftar bara till att få den andra staten att sluta bryta mot den internationella rätten.
Det är fortfarande oklart hur USAs svar såg ut. Sanktioner infördes mot människor som man misstänkte låg bakom attacken. Strax efter Obamas uttalande släcktes även internet i Nordkorea oförklarligt ned under en tid. USA förnekar att de hade något med det att göra, även om flera har spekulerat i att det möjligtvis var USAs proportionerliga respons.
Problemet på det här området är ju att vi väldigt sällan får tydlig information om vad som faktiskt har hänt.
I början av 2000-talet pratades det om att framtidens krigsföring kommer att ske i cyberrymden. Och på samma sätt som ett kärnvapenkrig kan förstöra hela planeten skulle ett stort världsomspännande cyberkrig kunna förödande konsekvenser för mänskligheten. Men idag låter det lite annorlunda. Det cyberarmageddon som man förutspådde hände inte. Och kanske beror det på att riskerna med att eskalera konflikter med cyberkrig är allt för stora, enligt Marika.
Min tanke där är väl att stater ändå fortfarande känner att gör man den typen av attack idag så kommer det att slå tillbaka mot en själv. Därför att stater är så sammanlänkade idag. Att det är svårt att uppnå så tydliga effekter någon annanstans och inte påverkas av det själv. Vi har ju rent faktiskt inte sett tydliga dödsfall till exempel kopplade till cyberangrepp. Vi har idag fortfarande inte sett ett rent cyberangrepp som har startat krig.
Oh, I think it's cyber warfare, absolutely.
För Bruce Bennett är det ingen tvekan om att det här handlar om cyberkrigföring.
So I think a lot of people who read about this will wonder how a country that we most of the times when we talk about North Korea, we talk about a country with almost no technical law knowledge. People barely have any computers at especially at that time. How is this possible? And how can we understand this, that North Korea has such sophisticated, like, cyber hackers?
North Korea didn't do this all on their own. There's a fair amount of evidence that Russian cyber experts were sent to North Korea to train people. The North Koreans started doing hacking, and your Korean culture is in computer scientific things, mathematics things. Those people are really good. And so once they got some basic training, they then spent years trying to test things. Some of the things were simple. By the time they'd done the hack, they'd already infected a bank in South Korea and stolen money from the bank, and they'd had a number of successful hacks. They were fairly simple, the early ones. They'd done denial of service kinds of things where they'd shut down email traffic with organizations by just simply overwhelming them overwhelming their servers. So they'd done some simple things. And like I say, the Sony hack was not all that sophisticated. It was a phishing attempt that, you know, any hacker could do to you or me or anybody else, except they'd hack somebody who had system management privileges at Sony, and that made the difference.
Nordkorea har sedan Sony-attacken hackat andra organisationer, företag och länder. Ofta har målet varit att tjäna pengar, som till exempel när nordkoreanska hackare kom över nästan $1 miljard i en kupp mot Bangladesh Riksbank. Eller hackattacken under OS i Sydkorea 2018 som Nordkorea låg bakom.
I've heard many other stories from defectors from North Korea where they tried to hack into information on the Olympics to find out who their people would be competing against and what they could do to defeat those people in the Olympics. So North Korea is about face as well. This, you know, not just saving face, but enhancing face and making themselves look good. And so they'll also do things like that. And, you know, the hack on Sony, they proved that they could do some big things in the cyber world. That undoubtedly made them feel really good.
Tillbaka till den där skogsdungen. Ni kommer ihåg vid gränsen precis mellan Syd- och Nordkorea. Vid den demilitariserade zonen, DMZ.
We'll just stand out here in the fucking cold on the border of North Korea, because that's totally fine, right?
Reporten på Vice News, som har fått följa med ballongaktivisterna under deras nattliga äventyr vid gränsen, fryser. Aktivisterna har lagt ut alla påsarna med propaganda på marken, förfästar dem i ballongerna. Det är DVD-er, USB-minnen, pengar och så en stor, flera meter stor affisch av Seth Rogans The Interview.
Where we're actually going to launch the balloons at night to try to, you know, keep the press away and to keep all the attention at a minimum, because attention in the past has been a bad thing. And this military truck has the hydrogen in it, all the material that is going to be launched into North Korea.
Men så börjar aktivisterna prata koreanska med varandra. Och den amerikanska reportern hänger inte med. Det är något som inte stämmer här. De letar febrilt efter något.
In his 10 or 15 years of activism, he has never had something like this happen.
Det visar sig att aktivisterna har glömt ballongerna.
It turns out that they forgot the balloons. So we have big bags of money and Seth Rogen DVDs, but we have no way to get them right over there, which is North Korea.
I am sorry.
Aktivisterna har dessutom gjort en deal med den sydkoreanska staten att inte skicka faktiska kopior av hela filmen The Interview. Det skulle vara allt för provokativt, menar de. Istället för de nöjer sig med att skicka bilder på filmen, affischer på omslaget. De får avbryta sitt försök, men redan nästa dag är de tillbaka ute i skogen. Den här gången med ballongerna. Ballongerna fylls med helium och så börjar den stora The Interview-banderollen svaja i vinden.
Free the North Korean people!
Down with the Kim regime!
Down with the Kim regime!
Free the North Korean people!
Free the North Korean people!
Down with Kim Jong-un!
Down with Kim Jong-un!
Du har hört den andra och sista delen om Hollywood versus Pyongyang. Det här programmet är gjort av Love Lisarides och mig, David Mer. Programmet är mixat och ljudlagt av Gustav Sundén. Vignetten är skapad av Anne Skog Obel och ansvarig utgivare på Third Ear Studio, det är Martin Jonsson. Arkivljuden är hämtade från CBS, CNN, Entertainment Tonight, ABC News, Sirius XM och Vice News.
Samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.